Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, som vanligt. Och jag sitter med en bok i min hand som jag har läst som heter Fuskarna. Om Macchiarinis och andras svek mot vetenskapen. Mitt emot mig författaren Kjell Asplund. Välkommen.
Tackar.
Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig. Så jag tänkte att jag lämnar över ordet till dig.
Ja, jag har ju en bakgrund som läkare och forskare. Jag jobbade i 27 år på medicinkliniken i Umeå som överläkare och professor på slutet. Jag har varit generaldirektör på Socialstyrelsen sista åren fram till min pension. Och efter pensionen har jag tagit på mig en hel del uppdrag som har roat mig. Jag utredde Thomas Quick, jag utredde Paolo Macchiarini. Jag har varit ordförande för Statens medicinetiska råd och diverse annat.
Den här boken då, Fuskarna, vad brukar du själv säga att den handlar om?
Nej, men den handlar just om forskningsfusk och är ju begränsat till medicin och biovetenskaper. Fusk finns ju i alla vetenskapliga discipliner, men det är särskilt vanligt inom medicin har det visat sig. Och de särskilt anslående historier jag har träffat på, de finns inom medicinen.
Mm.
Och de, jag berättar dels ett par historier, men jag funderar också över, och det har jag gjort. Man har ju under ett långt forskar- och läkarliv träffat på en del fusk. Och jag har alltid funderat, vad är det som gör dem till forskare? Vad är det för personligheter och vilka är offren och vilka straff brukar det bli? Och nu fick jag chansen att sätta mig ner och göra det mer systematiskt så att säga.
Och de frågorna du tar upp i början där, vad är det egentligen som ligger bakom och massa sådana saker? Så att det handlar inte bara om att redovisa fusket.
Nej, nej. Och sen kommer man inte ifrån att när man sätter sig in i de här historierna, det är mycket av kittlande får man säga, true crime. Alltså, det är verkligen, här finns förövare och här finns offer och det är ganska dramatiska historier många av dem.
Ja.
Jag vet inte om du håller med efter att ha läst det här.
Jo, men jag sa det faktiskt när jag läste den. Att det här är ju faktiskt spännande. Att man, vad ska hända härnäst? Mm. Jag gillar också true crime-genren. Om man ska teckna en bild av hur vanligt är det med forskningsfusk?
Ja, det finns ju många som har försökt kartlägga det, men det är inte lätt alltså. Det ultimata är ju när det är så väl belagt och så utrett så att tidskrifterna tvingas ta tillbaka, det gör de inte gärna, men då tar de tillbaka artikeln, de skriver snett över artikeln, retracted, i stora röda typsnitt. Så att de vill ju, alltså det där är ju inte till tidskrifternas ära så att säga, att ha släppt igenom fuskartiklar. Mm. Så att det görs väl, och då i så fall är det bara 1, 2, 3, 4 på 10 000. Då skulle det vara väldigt sällsynt. Men sen finns det ju andra metoder, de som systematiskt har gått igenom artiklar och letat efter fusk, har man ögonen för. Och de tycker att åtminstone misstänkta artiklar, då handlar det om kanske 4-5 på 100. Mm. Och så däremellan så har man enkäter där man frågar forskare, har du någon gång fuskat? Anonymt förstås. Och då brukar det vara 1 eller 2 på 100 som svarar ja. Och det är nog den siffra som kanske kommer närmast då, att det, det förekommer. Det är ju, den absoluta merparten är ju inte fusk, men det är tillräckligt ofta för att det ska vara dels värt att uppmärksamma, och dels är det ju väldigt, en del konsekvenser av fusket är ju förfärande.
Mm. Ja, och sen är det väl många som är, ja men det kanske är ett gränsland mellan, som,
just det, som och då, när man då frågar forskare, då är det efter, det finns tre huvudtyper utav forskning, alltså det är fabricering är det första, alltså man hittar på data från början. Sen förfalskar man data, det vill säga man har data men man manipulerar dem så att de ska passa ens syften. Och sen är det rena plagiat också. Mm. Så det är det man frågar efter. Sen finns det mycket som är, man brukar säga, oacceptabla beteenden som ligger i gränslandet. Och då är det betydligt vanligare. Och jag tar ju upp att jag själv någon gång har trampat där i gränslandet alltså.
Mm. För den som är oinsatt i själva processen och liksom hur det fungerar när man forskar. Jag tänker just liksom hur går det till, och sen det här med också hur man publicerar och så. Kan du inte beskriva lite hur funkar det?
Ja. Ja, att skriva en artikel åtminstone i medicin är väldigt mallat alltså. Man skriver en introduktion och den ska vara intresseväckande. Och då kan man börja manipulera med det här oacceptabla beteenden. Om man bara framhäver sina egna tidigare fynd som väldigt anslående och negligerar andras, kanske motsägande i bakgrunden, redan då börjar man kunna gå fel. Och sen beskriver man sina material och metoder. Mm. Och därför kommer ganska mycket plagiering. Och sen så skriver man om sina resultat. Och det är ju då där då brukar, det stora fusket brukar komma, att man manipulerar bilder. Det har ju blivit den stora fuskgenren nu sen Photoshop kom. Alltså att man kan klippa och klistra i bilder, man vrider och vänder på dem, man ändrar på kontrast och sådär. Och så publicerar man samma bild i flera olika artiklar. Det är en vanlig form av fusk. Men man kan flytta datapunkter som inte passar till exempel.
Mm.
Och sen så skriver man då en sammanfattning och slutsatser då, och då kan man också småfuska kan man säga, genom att framhäva sitt eget och att negligera allt annat som är skrivet som motsäger detta.
Mm.
Men nu när jag tänker efter, alltså redan när man skriver rubriken och sen kommer en författarlista, så förekommer det mycket övertramp, det är mycket hedersförfattarskap. Som är en form av fusk. Man har, sådana som inte har gjort någon större vetenskaplig insats i arbetet, men sätts upp ändå av olika anledningar. För att öka prestigen på artikeln, eller för att ens chef kräver att bli uppsatt även om man inte har gjort någonting.
Mm,
så,
just det.
Så att det finns rent fusk och det finns de här oacceptabla beteendena hela vägen i den processen. Och sen skickar man in den då till en tidskrift. De skickar ut till 3, 4, 5 externa reviewers som tittar på den vetenskapliga kvaliteten i det här. Och i regel, eftersom fusk inte är så vanligt, så har man inte riktigt ögonen öppna för att det kan vara fusk bakom det anslående resultat. Och är det särskilt stora nyheter, som nu till exempel covid-artiklarna som kommer, då är det en sån här fast track och då ska det gå väldigt fort och de här reviewers hinner egentligen inte med. Va? Så att det har ju i covid-epidemin nu passerat en hel del som har visat sig vara rent fusk. Macchiarinis artikel ansågs ut av den här världsledande tidskriften Lancet, var så anmärkningsvärd så de tog in den på fast track till exempel då. Så att man riskerar att slarva med granskningen.
Och som du nämner där med att det är flera författare, det innebär ju, alltså, om jag gör en studie, det kan vara bra för mig om det är flera som står med så att den blir mer, man skriver med andra. Mm. Det kan också vara tjänster, gentjänster. Om jag skriver med dig så får du en... Det är bra för att få artiklar publicerade. Ja.
Och flera av de här som har åkt fakt för forskningsfusk, de har ju medvetet sökt medförfattare, prestigefyllda amerikanska medförfattare till exempel. Den som har nordiska rekordet i antalet tillbakadragna artiklar. En norsk cancerforskare, han gjorde ju så. Då är det snäppet lättare att få det publicerat helt enkelt. Och få uppmärksamhet också i USA för sina fynd.
Och de här tidskrifterna, de vill väl ha artiklar som är lite sensationella.
Ja.
Det gynnar ju dem också.
Ja, alltså det finns ju en stor kommersiell komponent i det här. Och på de mindre tidskrifterna är det ju ofta vetenskapsmän som är redaktörer, men det är ju helt andra personer som är redaktörer på de här stora. Så de kommer ju i regel inifrån förlagsvärlden och tidskriftsvärlden och vet vad som säljer, även om det nu handlar om vetenskap.
Mm. Ja, precis. Så, för när man läser om den här bilden, det finns ju så otroligt många incitament som gör att det kanske inte upptäcks, utan det är så många incitament som gör att det nästan leder fram till att man vill vrida och vända lite på resultaten. Det lönas ju.
Det är ju frestande.
Ja, frestande.
Och det ska ju sägas att de allra flesta forskare motstår ju de där frestelserna.
Ja, precis. Som tur är, jag ska bara sitta. Just det, och sen du har bland annat kikat på det här med lite mer högriskmiljöer, högriskområden, högriskpersoner och sådär. Men jag tänkte, kan du inte först ta oss igenom exempel på en fuskare? Och liksom hur det har gått till och vad personen har fuskat med?
Ja, ett exempel som jag har med i början på boken, för jag tycker han är en ganska typisk fuskare. Jag vill ha något typexempel, men... Han har också reflekterat mycket över sitt fusk och skrivit en bok om det. Och inte oväntat är han professor i psykologi, så han har anlagt lite, han har funderat på hur kunde det bli så här egentligen. Holländare, uppburen professor i psykologi, väldigt utåtriktad, säljande person. Och det är ju många av de här, och övertygande. Så han var ju den man ringde efter alltid när man, i media, i radio och tv, alltså när man ville ha expertkommentarer i Holland. Så han var uppburen. Han, normalt sett så är det ju doktoranderna som samlar in data och sen sitter man tillsammans med sin handledare, professor, och sammanställer och analyserar det här. Han gjorde tvärtom. Han samlade in data, fältstudier påstod han.
Själv liksom, det var ingen som såg.
Ja. Och tog hem dem till doktoranderna som fick sitta och bearbeta dem. Han åkte till järnvägsstationen i Utrecht och gjorde fältstudier av hur nedskräpning gjorde folk mer främlingsfientliga. Det var liksom en hypotes han hade som han då kunde bekräfta med detta. I själva verket satt han hemma i studerkammaren och fabricerade alla data. Han gjorde fältstudier som visade att... om man äter rött kött så blir man mindre empatisk och en hårdare personlighet. Fejkat hemma i studerkammaren som hans studenter då fick jobba med. Jag tror det var det 9 studenter som hade sina avhandlingar baserade på fejkade data som han hade försett dem med. Och han funderade ju då mycket på, och sen var det ju två av hans doktorander som avslöjade honom efter stor vånda så att säga. De såg ju att det var ju dubblerade datarader, det var de som två rader som var plagierade av varandra, andra som måste vara fabricerade data, det stämde liksom inte riktigt. Så att de gick då till en högre chef med sina misstankar och då rullades den här historien snabbt upp. Och den här Diedrich Stapel som han hette, han funderade då mycket. Han beskriver hur det blev som ett knark det här. Alltså i början så, han gjorde två tredjedelar av experimenten, men varför skulle han bekväma sig att göra den tredje? Han visste ju hur det skulle gå. Och överhuvudtaget så visste han, hade ganska spännande hypoteser, det här med rött kött och dålig empati till exempel, som låg i tiden och som han då fyllde på data så att det stämde. Och nästa gång så gjorde han ett experiment och fejkade tre och sen satt han hemma och gjorde alla experiment. Så det var en tillvänning, men också att han fick en kick av det här. Mm. Han fick en kick av att han blev en uppburen person. Men också själva fuskandet tycks ha varit en kick och att man är på gränsen till det här att man kanske blir avslöjad. Det blir en spänning.
Mm.
Det där, och att, det var en, att han hade försökt sluta, då drog han återigen parallellerna till missbruk. Men det hade inte, han klarade inte av det, han behövde det där.
Ja just då, han har ju själv skrivit böcker om det här sen, han har förklarat det.
Ja.
Men en intressant sak i det här är ju att de faktiskt, som du sa, uppburen, de är ju ofta liksom stjärnor, lite superstars på sina. Och det kanske man inte tänker på alltid, men att vara en forskare, professor som blir intervjuad i media och framstår så här är någon som kommer med något nytt, behandlas som en stjärna.
Ja.
Det måste ju vara väldigt, då, vad ska man säga, beroendeframkallande nästan.
Ja, ja. Och alltså det finns en intressant amerikansk studie där man har tittat på forskningsanslagen för åtminstone de som börjar fuska på äldre dagar. De har då gått ner under några år och det kanske är en desperation då för att få nya anslag, nya anslående resultat som de då börjar manipulera med data.
Och när du menar att det går ner, det, att det går inte så bra för deras forskning?
Det går
forskning.
Inget bra för deras forskargrupp alls. Mm. Det kanske traskar på i samma gamla djurspår, men det blir inte den typen av resultat som drar till sig pengar.
Och det ringer inga journalister eller?
Nej, och då dalande stjärna och då är det här lite konstgjord andning.
Och intressant med honom också, som du beskriver, att han kommer ju på en hypotes som man då ofta gör inom forskningen, att man säger så här, men jag tror att det finns ett samband mellan att äta kött och vad var det, att äta kött och...
Jag blir mindre empatisk.
Ja, precis. Och det, han var ju också bra på det, att hitta på någonting som man tänkte, det här kommer ju media bli intresserad, det här är lite wow, vad häftigt.
Nej, men han beskriver hur han var väldigt medveten om, ja, dels det, men också det skulle ligga i tiden. Mm. Det skulle finnas en del preliminära resultat från som andra hade tagit fram som man kunde bygga hypotesen på. Den fick absolut inte vara allt för otrolig. Va?
Nej.
Då skulle man börja granska det här i detalj. Utan den skulle
vara
precis
rimlig.
Lagom häftig.
Ja, och det var han ju liksom, det var bra på. Jag tyckte det var ett spännande exempel på det. Att hitta någonting där det blir wow, spännande. Mm. Och han i det fallet då, han hittade helt enkelt på att han hade pratat med folk fast han inte hade gjort det. Han liksom skrev ner.
Han gjorde många skolstudier också som var bara påhitt. Va?
En fråga som jag tror många skulle ställa är liksom, hur kan det få pågå?
Ja, och för honom pågick det länge.
Ja, det var i många, nu pratar vi i många år här. Flera exempel.
Årtionden.
Årtionden, precis. Om vi tar Macchiarini till exempel, som är ett väldigt känt exempel i Sverige.
Mm.
Där tror jag ännu fler frågar sig hur fick det pågå, eftersom det också hade stora konsekvenser på människors, till och med människors liv.
Ja, men det pågick ju själva transplantationerna, det han gjorde och det som ju var, verkligen fick konsekvenser för människors liv. Det pågick ju bara i ett och ett halvt, ja nästan två år alltså. Så det var ju ovanligt kort. Sen tog det väldigt lång tid innan det slutligt avslöjades, så att säga. Misstankarna hade ju funnits hela tiden, men det tog ytterligare ett antal år innan det kom till något avslut på den historien. Men däremot finns det ju andra som har... Så han fabricerade ju data under en relativt kort period jämfört med den där stapel som vi nyss pratade om. Det finns den som har världsrekordet i tillbakadragna artiklar, en japansk anestesiolog. 183 tillbakadragna artiklar, det är mäktigt alltså. Han fuskade ju över 20 år utan att det upptäcktes. Så att det finns väldigt långdragna historier.
Mm. Om vi tar då exemplet med i det där fallet han inom psykologi, då var det två doktorander som egentligen började misstänka som var någon slags visselblåsare här. Men det är ju, måste vara otroligt svårt för dem att ifrågasätta, man tänker en om han då är professor och tänker att jaha, att bara få upp ögonen för att kan det, är det något som inte stämmer, det måste vara jättesvårt. Ja. För de är ofta trovärdiga personer.
Ja, de är beroende av sin försörjning också.
Ja, doktoranden är det.
Ja, det är ju handledaren som drar in forskningsanslagen till gruppen. Ja. Så att det ska ju mycket till. Ändå så är det den vägen som många av de här avslöjandena kommer. De kan inte leva med detta. Eller så har de retat upp sig på handledaren. Det händer ju också, och så börjar de leta fel.
Ja. Ganska vanligt är det väl också att de här personerna som fuskar är karismatiska och de får med sig folk och övertygar.
Ja.
Ofta ganska många som ja. Tycker, wow, det här är ju häftig forskning.
Ja. Nej, men många är just har en viss karisma. Nu blir det ju kanske lite skevbild eftersom jag lyfter upp de anslående historierna för att få en bra berättelse. Så att det finns ju en del andra, ska vi säga, vardagsfuskare som inte är av den typen. Men annars, när man läser igenom det, så är det ju påfallande hur många är väldigt självcentrerade, har en väldig förmåga att sälja sig själva. Jag kallar ju dem ju narcissister här. Och i det ingår ju också att man väldigt gärna uppträder i media. Alltså stapel var ju... Men flera av de här har ju låtit filmer följa sig under långa perioder. Macchiarini var ju en av dem, men det finns flera exempel. Den stora vaccinbluffaren Wakefield lät ju filmare följa sig i 5 år- sig och familjen till exempel. Och det finns fler som på motsvarande sätt har verkligen exponerat sig och uppenbarligen njutit utav det.
Ja, och det kan man ju på ett sätt förstå, den här liksom stjärnglansen, att man blir en superstjärna.
Ja.
Att det är lockande.
Ja.
Är det den största drivkraften, eller vilka ser du som den största drivkraften?
Ja, när det gäller personlighet så är det ju, så slås man ju av narcissismen, men också vilka risktagare många är. Alltså det är, i efterhand är det ju svårt att förstå hur kunde det fortgå så länge, för de har verkligen tagit stora risker i sin forskning. Macchiarini tog ju väldiga risker med sina patienter dessutom, och det finns fler exempel. Och många av de här har ju varit väldiga risktagare i sitt privatliv också. Så att det är väl det som också slår in. Och det ligger ju, jag är lite tveksam att använda ordet psykopati, men jag gör faktiskt det i boken efter mycket. Jag definierar vad det är i medicinsk mening. För alla nu som inte gillar en person säger att han är psykopat. Va? Men det är en ganska avgränsad medicinsk term. Och många har ju det draget, alltså att de, och det går ihop med narcissismen, att jag är så betydelsefull, mina hypoteser är så betydelsefulla, så jag kan stå över lite grann av det regelverk som andra har satt upp, va? Att de saknar de moraliska spärrarna.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Högriskmiljö då? Är det något, liksom, några särskilda platser? Eller
ja, där börjar jag ju systematiskt med att se vilka länder är det och så. Och det finns ju några länder som har stått ut. Men nu, om man ska vara dagsaktuell, så är det Kina alltså. Där det är en hel industri kring fuskandet. Alltså att det finns bildbyråer där man kan köpa fejkade bilder som ska illustrera ens vetenskapliga artiklar, en mikroskopisk bild eller en sån här elektrofores eller datapunkter, alltså och det där har verkligen vuxit. Alltså Kina var tidigare inte någon av de ledande länderna, men det tycks som nu så är det Kina som leder detta, mycket beroende på att en oerhört tuff konkurrens i Kina. Och att få en överläkartjänst fordrar att man har publicerats i internationella tidskrifter. Det är ju lite så i Sverige också, men det är en annan konkurrenssituation i Kina. Och de har inte haft samma spärrar. Nu börjar ju de också försöka dra åt tumskruvarna där då, myndigheter och så. För det är ju inte till Kinas fördel, kan man säga, i stort, och deras rykte i den vetenskapliga världen.
Nej, det är en svart marknad då. Det är ju ingenting, det är ingenting som...
Det är en svart marknad där man kan köpa bilder, men sen vet man ju inte hur mycket enskilda forskare också gör det. Men det som är avslöjat sista åren, där finns det kinesiska författare på en fjärdedel utav allt som är avslöjat inom medicinen. Mm. Och det är ju ganska mycket. Nu har ju Kina också en stor andel av de medicinska artiklarna totalt, men inte i den proportionen.
Nej.
Det var länderna, ja.
Ja, just
och sen
det.
Finns det då högriskmiljöer. Och det vet jag inte om det beror på att det är särskilt just i ögonen fallande, men många av de berömda universiteten har ju drabbats. Harvard. Det finns många historier kring Karolinska här. Det här är ju, Macarin är ju inte den enda. Och det beror nog på att många av de här personligheterna söker sig till sådana miljöer. Ja, de har lättare att publicera sig med sin adress då i välrenommerade tidskrifter säkert, och särskilt om det är anslående resultat. Så att det kan vara en hög riskmiljö för de här mer avancerade forskarna. Men sen är det också vissa miljöer som jag pekar ut, alltså, och tekniker. Stamcellsforskningen är ju utsatt. Allt som har med bilder att göra, där man kan manipulera bilder, är utsatt. Sen är mitt intryck, det är svårt att hitta siffror, men psykologisk forskning finns ju många exempel. Och det beror nog säkert på att göra ett labbexperiment i ett provrör, det är lätt att upprepa. Det är väldigt svårt att göra psykologiska experiment och sen upprepa och få precis samma resultat och så. Mm. Och det där kan fresta till att man kanske förskönar data en del.
Mm.
Så att det är också ett område som jag har lyft fram då.
Och när du säger bilder, vad innebär det?
Mikroskopiska bilder. Mm. Stamcellsforskningen bygger ju mycket på mikroskopiska bilder. Och de bygger på såna här elektroforeser. Du vet de här banden man får fram. Man delar upp proteiner eller DNA eller sådär och får olika band. Det ser ut som en vävd matta. Och som visar då hur olika komponenter, kemiska komponenter är fördelade. Men där kan man ju klippa och klistra hur lätt som helst i om man bara har Photoshop, va?
För att visa sina resultat.
För att illustrera sina resultat. Men sen är det ju också vanligt att man utesluter, om man har ett sån här punktdiagram, att man utesluter obekväma punkter så att det ska bli ett bättre samband än man har egentligen funnit.
Mm. Jag tänkte vi kunde prata lite om Macchiarini.
Mm.
Kan inte du ta oss igenom det lite grann för, och vad din roll var i det? För det var ju där du också jobbat med.
Ja, alltså jag visste nästan ingenting om Macchiarini när jag blev tillfrågad. Jag tror jag hade fått för mig det där, man har hört talas om att det var något tjafs på Karolinska. Va? Men det var inte ovanligt att man hörde det med ryktesvägen kring en gästforskare. Så att, men jag blev då, och jag hade ju hört namnet Macchiarini. Och första gången jag kom i kontakt med det var att vi skulle ordna ett seminarium, Statens medicinetiska råd tillsammans med Karolinska, just om stamcellsforskning. Han höll ju på med stamceller bland annat. Och i sista ögonblicket ville Karolinska dra sig ur för att han var så kontroversiell, sa de. Bra, tyckte jag. Då är det precis sådana punkter vi ska ha på programmet där man kan diskutera de etiska frågorna kring forskningen. Men till slut fick de rätt, vi drog tillbaka den där programpunkten och de gjorde ju en rätt bedömning. Jag var lite för stridslysten där då.
Och när var det här?
Och det var då strax innan de här avslöjandena kom. Det hade börjat gå rykten, han var anmäld. Men, så det var min första kontakt med Macchiarini, men sen dröjde det ju bara någon månad så fick jag ett erbjudande att utreda det här för sjukhuset och för Stockholms läns landsting som det hette då.
Och vilket år var det?
Då, det här måste ha varit 2014.
Mm.
Vi publicerade det här 2016, det måste ha varit 2016. Ja, 2016.
Mm. Mm.
Vi talade med ett 80-tal olika personer på sjukhuset och hans medarbetare och så, kliniker som hade haft med hans patienter att göra och några externa forskare och så. Och fick väl en ganska klar bild av vad som hade hänt och sen intervjuade vi honom under, jag hade en liten grupp här med jurist och en patientrepresentant och så. Så att vi intervjuade också honom en eftermiddag. Jag hade ju hört hur karismatisk han var och övertygande. Då var han stukad alltså och dämpad. Men han sa ju nu att han hade kommit till Stockholm för att reda upp alla missförstånd. Han hade ringt och beställt tid med Läkartidningen och SVT att bli intervjuad. För att få ställa allt till rätta. Det gick inget bra för honom i de där intervjuerna. Alltså, hon var jättetuff hon på SVT till exempel.
Mm.
Ja, det gick inget bra. Vi kom med vår rapport. Då hade han ju redan fått sluta på sjukhuset. Sjukhuset var ju tidigt med att ge honom sparken. Men han hade ju kvar sin tjänst som professor på Karolinska. Och det fick vara han ytterligare då, 2 år innan han då.
Mm.
Fick gå därifrån. Ja, det var den historien. Men där tittade vi framför alltså vad hans roll var. Vi tittade ju inte på forskningsfusket utan vi tittade på den kliniska hans kliniska insatser, de här transplantationerna, hur det gick för patienterna, hur det kunde överhuvudtaget bli aktuellt att operera de här med denna totalt oprövade metod. Va?
Det var folk som dog av på grund av hans operation.
Han opererade 3 patienter, alla dog. Ja. 2 efter mycket långvarigt lidande. Det är ju alltså att lägga såna här plastmaterial i luftstrupen, det bäddar för svåra infektioner. Så att de fick ju stora såna här varbildningar i anslutning till de här och låg länge. Någon i ett par år på intensiven.
Ja.
Innan hon åkte till USA, där försökte man med en annan typ av transplantation från en avliden människa. Men hon dog där då.
Men, och det är ju häpnadsväckande att han fick göra det. Ja. De operationerna.
Ja.
Men hur kunde det egentligen bli så?
Ja, dels var det var ju, som jag tolkade, grupptänkande. Och grupptänkande är en... Det drabbar oss alla i mer eller mindre hög grad. Men här var det ju så, man har ju inför nya stora operationer så har man då, samlar man då till en sån här preklinisk konferens då, narkosläkare och alla som ska vara inblandade. Och det kom inte en kritisk fråga, finns det några djurförsök gjorda eller vad är det för säkerhetsrisker, utan Macchiarini var så övertygande. Nu skulle det bli ett medicinskt genombrott, och det var ju stor uppställning kring hans första operation. Men han hade ju ringt i tv-team och det var de som var med tyckte att de fick vara med om något storartat, verkligen. Ett medicinskt genombrott. Så han sålde ju in det som det. Och att Karolinska skulle ligga nu i ledningen i världen på det här området.
Mm. Och det är ju också lockande för själva liksom, organisationen Karolinska, ska man ju säga.
Han fick ju mycket stora forskningsanslag av landstinget och utav EU och så. Han lyckades verkligen sälja in det här konceptet.
Och sen blev det som det blev då. Men en annan viktig del, det är det här med visselblåsare. Vi nämnde ju förut 2 doktorander i det andra fallet. Vilka är det som kan eller har varit visselblåsare?
I Macchiarinis ärendet?
Ja, jag tänkte generellt bland fuskare och sådär.
Ja, ofta är det faktiskt juniora medarbetare, men då ska det ha gått långt, alltså då, man förstår ju deras vånda, särskilt om man är ekonomiskt beroende också utav sin handledare. Men det finns ju andra också. Macchiarini är ju intressant, för han hade ju en konkurrent. Det var inte så många som höll på med artificiella luftstrupar, kan man säga. Men en belgare som var konkurrent på området, som inte själv hade transplanterat hos människa, men som var just konkurrent, och han hörde ju av sig direkt och sa, det här är inte möjligt, det här måste vara något fel, om han, när han hörde att någon hade opererats i Stockholm med artificiell trakea luftstrupe då. Han skrev 5 mycket uppfordrande brev om att man måste titta på det här till Karolinska. Han erbjöd sig att komma till Stockholm och berätta om sina invändningar, men det sopades under mattan. Han får representera en kategori utav visselblåsare då, nämligen de externa konkurrenterna, kan man säga.
Mm.
Det finns sådana exempel. Och sen så var det då 3 av hans medarbetare plus ytterligare en som inte hade varit medarbetare som blev de här 4 visselblåsarna då. Och det är då en kategori. Men sen kritiska läsare av artiklar som hör av sig till redaktionen och säger att det är något fel. Sen finns det halvprofessionella nördar, ska jag vilja säga, som letar forskningsfusk mycket framgångsrikt. Det finns en brittisk narkosläkare som har avslöjat ett förbluffande antal historier. Han går ut ifrån att om man samlar medicinska data så av ska säga, naturliga skäl så varierar de en del spontant. Mäter man blodtrycket på dig tre gånger på raken så är det inte samma blodtryck, va? Utan det varierar lite grann. Och medan fabricerade data uppför sig statistiskt på ett annat sätt alltså. Och också sånt här att man följer upp patienterna, visar sig vara söndagar som är de då. Alltså det finns något trick att avslöja som han använder. Och då kan han ju se vilka artiklar som är suspekta. Det finns en amerikanska som tittar på bildmanipulation. Hon bara tittar med sina ögon, hon måste ju ha en alldeles speciellt sjätte sinne. Men hon kan minnas bild från artikel till artikel och börja jämföra dem och se vilka dem. Det är precis samma bild, det är bara att de har vänt den upp och ner här. Va? Så att hon har ju också avslöjat väldigt mycket. Så att det finns olika sätt. Sen enstaka avslöjas ju av tidskrifterna i deras review-process när de skickar ut till kollegor som granskar artiklarna. Men det är inte påfallande få som avslöjas den vägen.
Och där, som du sa tidigare, det är inte säkert att man har ögonen för att Nej. Det är fusk man ska avslöja heller. Och då blir det inte det man letar. Men det känns ju väldigt allvarligt just om man tar exemplet med Macarina, när någon hör av sig och fem brev och det är liksom negligeras.
Ja, det är ju en sån där given lärdom av det här, för det finns alldeles för många sådana exempel. Mm. Och där man kanske gör en liten utredning, men det går ju ofta ut på att den här får förklara sig, varför, hur kunde det ha blivit så här? Och då tycker man att det är en trovärdig förklaring. Mm. Men man måste ta tidiga signaler på ett helt annat allvar.
Och just när det är en konkurrent, då kan man också tänka sig att man tänker, jaha, det är man konkurrent som vill försöka fälla motståndaren.
Jag är övertygad att det var så med den här belgiske professorn som hörde av sig om Macchiarini.
Och de här visselblåsarna då, i hans fall, de här fyra, som den här gruppen som det blev, de har ju inte heller haft helt lätt. De har ju också blivit liksom tilltuffsade av att de måste gå liksom, det är också en svår situation. Mm. Det tog lång tid. Och jag tänker det blir också, när man tänker sig in i situationen att det är väldigt svårt att vara visselblåsare eftersom du tar en risk.
Mm. De har ju i alla fall blivit upprättade, kan man säga. Det har ju inte gått så för alla, en del har ju gått väldigt illa för av visselblåsarna. Så.
Ja, men och det är säkert många vi inte känner till.
Ja.
Som har blivit så.
Mm. Men de fick verkligen kämpa, de här på Karolinska också.
Efter Macchiarini-fallet så blev det väl också en lagändring eller justering i Sverige?
Ja. Han är ju intressant på så vis att det inte är många enskilda personer som har fixat nya lagar. Men det finns ju andra exempel på det. Men han gjorde ju så att det blev ny lagstiftning om forskningsfusk. Det har inrättats en ny liten myndighet som ska utreda forskningsfusk. Förut har det utretts av universiteten själva. Men de har ju inte så jättestora intressen av att det avslöjas fusk inom deras hägn. Det är ju inte till universitetens... det bättrar inte på deras rykte precis. Mm. Men nu kan man anmäla till den här nya myndigheten. Och då ska det dels bli mer enhetligt över landet och dels så blir det mer oberoende utredning. Då.
Mm.
Så det är det ena, och sen så ändrades också, det finns en lag om etikprövning utav forskningsprojekt på människor. Och där gjorde man en del ändringar också.
Det är ju positivt i alla fall.
Mm. Nej, men jag tror att de som har... Sverige har ju haft lite dåligt rykte när det gäller forskningsfusk, att vi har inte haft något system för det och så. Men nu, de som har sett på det utifrån har skrivit positivt om att Sverige har verkligen... dragit lärdomar av Macchiarini-fallet.
Mm. Är det några andra länder som har haft bättre system för det?
Ja, USA har ju haft ett system för utredning på nationell nivå, knutet till deras centrala myndigheter. Men det har ju varit utredningar, de har inte haft så många fall anmälda dit. I Sverige är det obligatoriskt att anmäla till den här nya myndigheten. Och antalet, det har funnits ett system sedan tidigare, ett tandlöst system. Antalet anmälningar har ju gått upp drastiskt, får man säga.
Anmälningsplikt.
Det är anmälningsplikt. Mm.
En annan del i det här är ju så här konsekvenserna av fusk. Mm. Men jag tror en så här kärnfråga, vad händer med forskaren? En sån som Macarini eller de andra, blir de straffade?
Alltså de blir ju inte straffade i domstol. Macarini, där har man ju tagit, man la ju ner polisutredning eller åklagarens utredning i det fallet. Men den är ju återupptagen nu och det väntar ju en, jurister jobbar inte snabbt va? men nu ska det väl det här året förhoppningsvis då komma till domstol och en...
Varför lades det ner?
Han anklagades för dråp på patienterna och man sa att ja, men de hade ju ändå så svåra sjukdomar så det är inte säkert att de hade överlevt utan operation. Så att det handlade om. Nu åtalas han för svår misshandel. När man tog upp det igen. Mm. Och det troligen är det lättare. Det är väl juristernas bedömning att det skulle vara lättare att få igenom i alla fall. Då.
Mm.
Men det är inte många. Det är bara ett handfull personer som har... världen över som har dömts till fängelse för forskningsfusk. Men den akademiska världen dömer ju dem väldigt hårt. De avskedas. De har svårt att få nya jobb, åtminstone inom sitt land. Forskningsmedlen, antingen fryser man dem eller så kräver man tillbaka dem. De betraktas ju av sina kollegor som utstötta helt enkelt.
Mm.
Väldigt svår väg tillbaka. Jag känner personligen ett par personer som har åkt dit för forskningsfusk och inte i den här storleksordningen som Macchiarini eller så. Men de har ju inte haft någon väg tillbaka. De har blivit företagsläkare eller försäkringsläkare eller så.
Just det.
Men vägen tillbaka till akademin är stängd.
Macchiarini, vad gör han?
Ja, det är svårt att få reda på helt enkelt. Jag har ju försökt när jag slutförde boken, när jag lämnade det öppet. Han bor, och det har han gjort länge, i Barcelona. Han sa först, sist jag fick något meddelande så var det att han åkte runt i världen och gästopererade särskilt svåra patienter. Men nu har det varit väldigt tyst. Han dömdes ju nyligen i Italien till 16 månader i fängelse. Det hade inget med de här transplantationerna att göra. Utan det var en del oegentligheter. Det är möjligt att han måste väl avtjäna det straffet kanske.
Det kan ju ändå verka konstigt att han får fortsätta operera runt om i världen.
Mm.
Men det har han i alla fall gjort.
Det har han gjort.
Ja.
Och hans legitimation är vad jag vet inte indragen.
Okej. Okay. Förutom då själva, vad ska man säga, forskaren i sig. Mm. Så finns det ju också, för nämnde korta med själva universiteten får ju sämre rykte om när det dyker upp fusk då. Men jag tänker en annan konsekvens är ju också att trovärdigheten för forskningen i sig,
ja, visst,
får ju sen en smäll. Alltså om det visar, vad kan man lita på då i sådana fall?
Precis. Det är därför jag har den där rubriken om sveket mot forskningen. Alltså för att dels gör man de här grejerna, men det stora är ju att man underlättar ju för dem som verkligen vill misstro all forskning. Och att det är en del i den här faktaresistensen då som breder ut sig. Mm. Att de får vatten på kvarn.
Om vi ska ta sista då, vad görs? Alltså vad görs för att stoppa det här? Finns det några positiva vad ska man säga? Finns det en positiv utveckling i som vill stoppa det också?
Ja, det kan man säga att det har ju sista åren blivit mer aktuellt. Det finns avsnitt av det här i forskarutbildningarna. Många har ju fått för sig att det är bara forskare, det är ju unga forskare som behöver information och utbildning om detta. Det tror jag inte alls på. Jag tror att även de äldre, för det finns tillräckligt många väletablerade forskare som har sysslat med fusk, så att man måste också uppmärksamma att alla kan fuska, så man behöver utbildning. Men en del av det är faktiskt på gång, och det finns ganska bra internationella riktlinjer nu vad som är fusk, vad som är oacceptabla beteenden i forskning. Sen är jag ju lite teknikfreak. Jag tror ju mycket på AI i detta. Alltså, nu finns det ju program som man använder mest för studenterna för att se om de kopierar uppsatser. Va? Men det här med plagiering kommer inte att bli så lätt framöver. Alltså, när man, de flesta tidskrifter har nu plageringsprogram som de går igenom.
Mm.
Sen det här med bildmanipulation. Det kommer att vara lättare att upptäcka om man lär AI att avslöja fuskbilder, plagierade bilder, manipulerade bilder. Och det här som den här brittiska anestesiologen sysslar med, statistiska metoder för att se om det är naturliga data eller påhittade data som uppför sig lite annorlunda statistiskt. Det tror jag också man kan utnyttja mycket. Men sen det allra viktigaste är, man kan skriva mycket riktlinjer som helst, om det inte finns en kultur på laboratoriet eller på den klinik där man forskar, att man får inte göra det minsta av sig. Man ska inte ta bort obekväma datapunkter. Man ska inte lägga till chefen som en hedersförfattare. Alltså de där tidiga stegen mot fusk tror jag främjar en kultur där det är lätt att ta det lite större klivet över till allvarlig forskning.
Mm. Jag rekommenderar boken. Vi har hunnit prata lite om vissa delar, men du har ju massa spännande historier mer i den.
Mm.
Tack för att du var med.
Tack, tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.